Han var en man som bönderna anställde och som skulle skriva dokument. I början var det mera i samband med beskattningen som han anlitades. Och det var ju kronans önskemål att det skulle finnas skrivare som övervakade och så till att inte fogdarna förskingra pengar eller skattemedel. Men så småningom så blev han en verklig mångsysslare inom sockenadministrationen. Men han skrev också en massa privata dokument som vi har här på landsarkivet. Mm.
Men du sa att den här skrivaren, och alltid en man då, som du konstaterar, var en demokratiskt vald person. Det var bönderna som valde vem de ville att skulle föra bok.
Ja, det visste man inte före jag faktiskt undersökte hur de valdes och vem som valde dem. Mm-hmm. För att först skedde valet på tinget och där kunde ju allmogen delta och det var ju... Och sedan fastställdes valet av landshövdingen. Och ännu på 1600-talet så kunde landshövdingen ge fullmakt åt en skrivare. Och så blev sockenborna lite häpna att jaha, nu kom det en man. Vi vill inte ha dig. Vad ska vi göra? Det är bara att gå till landshövdingen och besvära sig. Men att under 1700- och 1800-talet så verkar det ha fungerat väldigt väl att allmogen fick genom den kandidat som de önskade. Men att de fick ju ofta diskutera med kyrkoherden. För han kunde ha en annan åsikt.
Jaha.
Men det, jag vågar påstå att det var ett demokratiskt val.
Ja.
Och åtminstone landshövdingarna var inte aktiva i den här utnämningspolitiken.
Mm. Nå, det här var ju en hög tjänsteman i nyckelposition kan man säga. Och måste vara pålitlig. Men hur gick diskussionen och vilka var kriterierna när bönderna skulle välja?
Ja, det var kanske lite frustrerande att när man idag rekryterar personal så vill man ju se på meriter. Men ofta så kunde en skrivare bara hänvisa till att jag är välkänd och duktig. Men det visar ju sig att många av de som ville bli skrivare var redan tjänstemän. Så de hade fått en kronotjänst och visa att de var dugliga personer. Men att läsa, skriva, räkna, att kunna svenska, att kunna kanslispråk, att kunna formulera och framför allt känna hur saker skulle skötas om. Hur gick den här proceduren när ärenden skulle framåt i förvaltningsmaskineriet?
Mm. Så det var faktiskt en riktig, som jag sa tidigare, en nyckelperson.
Ja, en spindel i nätet.
Ja, vad skulle man kunna jämföra med någon i vår tid? Någon person, tjänsteinnehavare? Finns det någon med lika mycket makt?
Makt och makt, det kan man ju alltid diskutera. Men en slags nyckelposition i den lokala förvaltningen. Men 1868, där min studie tar slut, så blev många av sockenskrivarna tjänstemän inom kommunalförvaltningen, ordföranden eller sekreterare, för att de skötte ju den typen av uppgifter i socknen också tidigare.
Ja, var det då vi fick kommuner?
Ja. och det som jag har studerat är de här storkommunerna som Ilmola och Lappo, så nu kanske vrider man hjulet bakåt
ja,
igen. Om man talar att det här är en ny situation.
Ja, kanske vi får införa titeln sockenskrivare när kommuner slås ihop.
No, det skulle vara en stor heder för mig.
Ja. Men ja, det ska vi säga. Visst var det gamla Vasa län som är ditt undersökningsområde?
Ja, och det sträcker långt från norr till söder, till Lappfjärd och sedan de här finska socknarna, vilket har gjort undersökningen än mer intressant för att alla människor inom det här området talar inte svenska.
Mm.
Så hur skulle de kommunicera? Hur skulle de bli förstådda? Vem för att skrifterna skulle skrivas på svenska?
Ja, just det. Då har vi den aspekten också. Mm. Spännande. Mm. Hör du, det handlar mycket om skatt. Det uppbörd det här, det skulle föras på bok, skördar, egendomar, hur mycket boskap man har och hade och så vidare. Och där gäller det att vara exakt.
Absolut. Man räknar inte med heltal utan också med bråktal.
Ja. Men hur var det då, om jag nu tänker mig att jag var en bonde som hade en viss förmögenhet och då måste jag ju skatta för den. Om jag skulle vilja liksom diskutera med sockenskrivaren, att skulle du kunna liksom glömma att jag har den här gården ur dina räkenskaper? Fanns det sånt? Mutor?
I sockenskrivarinstruktionen från 1624 så står det just att han ska inte ta emot mutor.
Förstås.
Men min forskning har åtminstone inte visat sådana här mutor. Och jag tror att det här samfundet fungerar också förr i världen så att man visste ganska väl varandras saker. Mm. Och om någon skulle vilja undanskymma någonting så skulle någon annan komma fram och säga. För det är ju grannsämjan som gäller än idag.
Och då hade ingen kommit på att skicka pengarna till Schweiz heller.
Nej, det var faktiskt det här, om man tänker på pengarna så var det ju sockenskrivarna som skötte också om socknens ekonomi, det vill säga sockenkassan. Så ja. Han var ju inte bara en sekreterare utan också ekonom.
Nå, jag får bilden av att det här var ett verkligt högstatusjobb, eftertraktansvärt.
Ja, kan man säga. För att det var många tjänstemän som ville ha det här skrivarjobbet som bisyssla. Och speciellt länsmännen som fick allt sämre lön under 1700-talet. Så de började intressera sig, eller de intresserade sig för de här tjänsterna. Eftersom man fick en årslön plus att varenda ett papper som man skrev för privata ändamål så fick man betalt för. Mm.
Med åren som gick så då spred ju sig läskunskaper och skrivkunskap också bland allmogen, att behovet av att ha, för den här av den här sockenskrivaren så minska.
Ja, i vissa administrativa officiella sammanhang så figurerar det ju väldigt starkt. Men det här som du sa om skrivkunnigheten, så det var en kanske för mig en liten överraskning att man kan finna så många allmogepersoner som skriver redan på 1700-talet och under början av 1800-talet. Och också på finska.
När du har sökt i arkiven, det är ju din specialitet, vad du hittar för spännande saker? Rafflande anteckningar i protokoll eller i de här dokumenten?
Kanske den gladaste överraskningen har varit att kunna studera Malaks sockenarkiv som har överlämnats till Vasa landsarkiv i början av 2000-talet. Och så det här Anders och Gustav Brunbergs arkiv. Mm. Det var två far och son sockenskrivare på 1800-talet i Pedersöre. Och de har lämnat massor med handlingar efter sig som har varit intressanta att studera. Bland annat deras korrespondens som säger väldigt mycket om dåtidens nätverk, kontakter, hur de skötte ärenden. Det ger en djup inblick i deras vardag. Samt deras minnesböcker där de skrev precis upp allt vad de gjorde. Och hur mycket skulle de få betalt. Och när de fick betalt. Mm. Och vem var skyldig.
Vi har din avhandling här. Skulle du kunna bläddra fram? Har du några illustrationer eller tryck av hur handlingarna kunde se ut på den tiden?
I tiden när jag frågade professor Nils-Erik Willstrand om boken kunde innehålla illustrationer så sa han att endast om det liksom stöder texten. Jaha. Och då har jag valt att endast sätta det här, mina tabeller. Ja. Jag har 22 stycken tabeller här i boken. Mm. Men jag älskar den här pärmbilden. Det är en bild av en skattelängd från Lohteå från 1767. Ja. Och den matchar perfekt till Åbo Akademis grafiska färger, de här sockensigillen som är satta på den här skattelängden.
Fina röda laxil.
Ja.
Otroligt utsnirklade namnteckningar.
Och där har vi ju Erik Fortell som var sockenskrivare i Lohtea. Mm. Och Josef Karlander som då var vice mantalskommissarie. Han agerade också som sockenskrivare. Mm. Men Grottelin här, han var länsman och han höll sig på sin post. Men på den här bilden finns utöver lite kolumner där man kan se siffror. Det är en skattelängd. Men också att bönderna skulle signera det här dokumentet. Och här ser man bomärken. Så här är ju också en utveckling av den här skrivkunnigheten. Att kunna skriva sitt bomärke. Och så småningom lärde man skriva sitt namn. Och sedan lärde man sig skriva allt mer. Och arkivet är fyllt av dokument som någon har skrivit.